Hur fan såg du att du hade börjat?
Men du står ju där uppe.
Jaha, där. Jag är helt ny på det här, det var därför du skulle vara där.
Nej, nu ska du vara bort.
Välkomna till avsnitt 63 av NR Småland. Mitt namn är Linus och jag har fått äran i Hampus frånvaro att leda dagens avsnitt. Men jag är inte själv i radion idag heller. Välkommen Jonas. Hur är allt med dig?
Tackar. Jo då, det är bra. Jag är lite möbultare idag bara efter träningen vi hade idag på morgonen.
Ja.
Vad har fått det för stryk?
Kampsportsträning.
Ja, det hade vi.
Så du gav du inte stryk?
Nej, jag får bara stryk.
Nej, det
jag
tror
kan
jag
inte ge stryk.
Nej.
Nej, men annars är det väl bra.
Ja, det är gött.
Mm.
Och sen har vi med oss Robert också. Hej Robert.
Ja, men tjena.
Hur är det med dig?
Jo, det är bra. Fan, jag slapp dagens träning ju. För jag är strykrädd.
Mm. Men du ska vara med någon gång och då ska du få extremt mycket stryk. För alla gånger du har missat.
Ja, jag misstänker att det är så att jag samlar på mig.
Ja, det gör man.
Senaste gången jag var med så fick jag ju stryka mina egna barn.
Ja, det fick du.
Det var verkligen. Jag på mig rätt bra där med
kompanistryk. Och annat. Kompanistryk av alla barn.
Mm. Ja, men frågan som infinner sig var i Hampus idag. Är det så jävligt att han fick corona igår? På corona-demonstrationen?
Nej. Nej, han ligger på sjukhus för att vi slog han lite för mycket på träningen.
Ja, nu blir jag ännu mindre strykrädd. Ja.
Nej, jag skämt att vara. Inte vad jag vet i alla fall så ligger han inte där.
Ja, hänt, vi ska hoppa in i segmentet hänt i nästet. Då ska vi prata om rättegången mot dig Jonas. Vill du prata lite om det?
Mm. Jo, nu är det ju så att jag har varit på rättegång. Och det var ju för en incident som hände här i Vetlanda förra året. Så jag var ju åtalad för misshandel. Jag hade ju en offentlig flygbladsutdelning där det kom fram en aggressiv dam och började fäktas. Försöker stjäla och slå på kameran bland annat. Så jag tryckte ju bort den här. Otroligt nog så föll hon. Så nu påstår de att det är misshandel. Så där har jag varit på rättegång. Och det gick väl ganska bra skulle jag säga. Det var ju rätt kul med. För den här damen, hon hade ju sin historia där i rätten om att jag har slängt fanan i marken och sen sprungit fram till den i all kraft jag har. Puttat henne så hårt jag kan. Med båda händerna.
Okej, så enligt henne då så sket du i din position när du stod och höll flaggan och sprang och jagade henne i stort sett?
Ja, hon påstår att jag har släppt fanan ner på marken. Vilket jag förklarade i rätten att det skulle jag aldrig göra. Så. Men det var rätt kul. Sen under mitt vittnesmål som jag höll där i rätten. Då sitter hon ju typ och gör grimaser och skratt skrattar och gnuggar händerna som fan och så beter sig som en riktig idiot. Så min advokat fick ju säga till henne och fråga henne om vad det är hon tycker är så roligt. Och även domaren då sa ju till henne att hon får lägga av och bete sig i rätten.
Ja, men det...
Men, fanns det inte ett oberoende vittne också som bekräftade med din historia?
Jo, alltså det var ju ett vittne med då. Och hon, även hon, det vittnet, sa ju att jag hade hållit i fanen hela tiden. Så jag hade ju fanstången i ena handen. Och sen tryckte jag bort den med andra. Och det sa ju även det oberoende vittnet då. Så hon blev motbevisad ganska kraftigt där i rätten. Att hennes historia var bara lögn.
Och sen hennes labila beteende i rättssalen också då, att hon håller på och gör grimaser och gnida händerna och sådär och blir tillsagd av domaren och sådär. Och...
Jo, alltså det är inte till hennes fördel, sa min advokat, att det är nog bra för din del, Jonas, om hon gör så.
Ja, så är det ju. Ja. Det gör ju att hon inte blir lika trovärdig. Alltså...
Nej, och sen då att hela hennes historia motbevisas av det här oberoende vittnet också gör ju att det är inte alls ett trovärdigt överhuvudtaget.
Men sen i och med att tingsrätten är så politiserad som de nämner sina nämndemän där, så visst det hänger mycket på domaren och så, men alltså, det kan ju vara så att det får gå till hovrätten för att man ska få en rättvis dom. Om man säger att i hovrätten så väger ju sådana saker tyngre när då brottsoffret i frågan liksom sitter och ljuger och vad heter det, beter sig på ett dåligt sätt.
Jo,
alltså det är liksom en tyngre grej i hovrätten. Alltså.
Ja, nej, jag har inget förtroende för tingsrätten alls, så det är som ett lotteri. Men den här domaren som jag hade, jag vet ju om han sedan tidigare. Och som jag uppfattat det som så är han väldigt saklig och så bedömer det som har hänt.
Han tar det i sakfrågan och
ja,
den kritiken.
Jo, men precis, alltså det som har hänt övrigt omständigt där runt omkring, det skiter han i.
Han är inte politiskt tillsatt på det så sätt att han dömer ju inte efter politisk grund som vissa faktiskt gör.
Nej, inte så som jag uppfattat det som i alla fall. Men alltså visst, han dömer ju inte ensam.
Nej, så är det ju. Alltså, det är ju nämndemän från olika partier. Så det är väl, men de får ju, man vet ju att det kanske, det är ju ett jävla lotteri i tingsrätten. Så att, men.
Jo, men
det
så
är ju, det är ju inte till hennes fördel att hon sitter och beter sig sådär larvigt i en rättssal.
Men sen tingsrätten funkar väl ändå så att nämndemännen är ju bara en vägledande grej. Och sen är det ju domaren som har sista ordet.
Ja.
Jo, han har ju sista ordet i det. Då får man väl hoppas att han dömer förnuftigt.
Och när ska domen falla då?
Den faller ju nu på torsdag den 27. Så när ni lyssnar på det här så är jag förmodligen dömd.
Förhoppningsvis friad.
Men det tror jag inte.
Och du har dömd
i fängelse i 16 år.
Det kommer nog gå bra.
Ja, nej, men så det är ingen som har yrkat på fängelse egentligen. Inte ens åklagaren gjorde det.
Vad yrkar de på då?
Samhällstjänst och skyddstillsyn. Det vill ju åklaga. De enda som har yrkat på fängelse är ju frivården. Men de är ju sådana där.
Men grejen är att liksom, som jag minns artikeln, nu är det ju ett tag sedan. Alltså det var ju artikel liksom i Vetlanda-posten och sådär. De målar ju ut det som att du hade slagit henne med ett knytnävsslag i stort sett.
Jo, men de har ju bara gått på hennes historia. Så alltså hade det varit sanningen, så om de har vetat det, där de ju inte skrivit så som de har gjort, utan de har ju helt enbart gått på hennes historia. Och hon har ju överdrivit sen första dagen.
Och hade det hennes historia då stämt, som hon har sagt i tidningar och sådär, och då är det ju konstigt att de inte yrkar på fängelse. Då vet de ju själva att ja, det är ett plus att han blir dömd till någonting i så fall. Men de vet att det är hennes fel. Både hennes... hennes... vad heter det?
Jo, alltså det är hon som har uppfilat hela situationen.
Ja.
Och upprepade gånger attackerat en kamera. Men vad fan gör en privatperson, så får man räkna med att det händer någonting. Man står inte passivt och tittar på vår.
Som sagt, på torsdag när ni lyssnar på det här så har domen kommit. Och vi hoppas alla på en frikännande dom.
Mm. Nej, men jag tror det går bra. Den här känslan jag har i alla fall.
Som du berättar nu så känns det ju väldigt positivt.
Jo, men man vet ju aldrig som sagt med tingsrätter.
Nej, men får vi överklaga och sen så får vi ta det därifrån.
Jajamän.
Ja, och sen har ni varit på en vildmarkstur med.
Mm, det har vi det med.
Vem vill berätta om den?
Ja, det får väl jag göra, för Robert var inte med. Men ja, som sagt, vi var ju på vildmarkstur. Och under den här vildmarksturen skulle vi köra fri orientering med karta och kompass i skogen. Men vi gick långt kunde vatt. Det var ju över någon mil. En och en halv kanske.
Mm.
Så under den här färden då så stötte vi på en ganska lustig gubbe, måste jag säga. Han kom på motorcykeln. Körde fatt oss där på en grusväg. Vi hade ju mest fana då, kan ju tilläggas. Som vi gick och höll i.
Mm.
Och han stannade och säger: vad gör ni här? Varför har ni flagga med er? Jag förklarade lite snabbt vad vi gjorde. Han bara: jag tycker det är jättemärkligt att ni har en flagga. Det är märkligt, så här sa han. Sen var det väl inget mer med det. Åkte han iväg. Då kom han tillbaka efter 10 minuter typ. Och bara: alltså jag har grunnat på det här. Varför har ni flagga? Alltså det är ju jättemärkligt. Så då fick vi berätta för honom igen då att ja, men vi är en organisation som är ute på vildmarkstur. Han bara: men här ute? Ja, här ute. Vadå, det blir inget konstigt med det. Han bara: ja, men jag tycker det är jättemärkligt.
Men var det han som typ skulle ta kort på er för han skulle visa frugan? För hon skulle aldrig tro på honom annars.
Jo, det med. Men vi står ju och berättar vad vi är för några och vi gör att vi är ett politiskt parti då bland annat. Och då frågar han lite om vad vi har för åsikter och sånt. Och så nämner han ju då att han är SD-are. Och han tycker väl då att vi har mycket bra saker vi säger där. Så jo, bland annat så vill han ju då ta kort på oss. Det får han ju såklart göra. Ställer upp oss där så får han fota oss med fanan. Annars skulle hans fru aldrig tro på honom. Men även då så gav vi...
i skogen.
Jo, men även så gav vi han några klistermärken. Bland annat ett med partisymbolen då. Och det är så han frågar och bara: ja, men kan jag sätta det här på min motorcykel här bak på skärmen? Och vi bara: ja, det kan du väl, men alltså det är väl kanske inte helt lämpligt. Beroende på vad du kör med den. Men han skulle ju prompt att sätta dit det. Så han satt ju dit ett klistermärke där på bakskärmen.
Det är en SD-are någonstans i Småland som åker runt med en tyruna på sin motorcykel nu då.
Ja, det var mer en crossmotorcykel, så han var ju inte så in i städer och körde utan. Men ändå, det var rätt häftigt.
Ja, och det betyder att han var positiv till er. Eller så kanske han bara...
Ja, jag tror han gjorde det av rädsla, för han frågade ett antal gånger om jag kom inte på stryk nu då. Och vi bara: nej, vad fan skulle vi hitta det? Han var väl lite rädd att få stryk med, men vi försäkrar dem att vi kommer inte slå dig.
Ändå ganska lustigt av han att han åker iväg på sin crossmotorcykel och åker och funderar i 10 minuter och sen åker i fatter igen.
Jo, det var, han tyckte det var så märkligt att vi hade med oss en fana. Men vi sa att det är väl inget märkligt med det.
Nej.
Ja, jag vet inte, har man tråkigt i vardagen och inte händer något så är det väl allting märkligt.
Men det är ju kul att motståndsrörelsen på besök är en så pass stor händelse i någons liv då.
Jo, men absolut. Men alltså, det gjorde ju hela hans vecka säkert.
Ja, han kommer sitta och prata vid matbordet om det sen.
Ja, men till alla han känner och bara, och så motståndsrörelsen gick på vägen utanför.
Ja.
Det var kul.
Men hur gick orienteringen då?
Nej, vi gick ju mest olika rutter då. vi hade ju ett slutmål som vi skulle till, eller delmål då, så vi gick dit och fick vi gå olika vägar. Sen gick vi en annan väg tillbaka.
Det var en dagstur, det var ingen övernattning.
Ja, nej, det var en dagstur. Men även under den här dagsturen så hade vi något litet praktiskt moment. Det var ju hur man enkelt ger upp en bår med bara ett rep. Det fick vi också lära oss.
Kan du förklara i ord så här hur man gör, hur det ser ut?
Jag kan försöka. Men man lägger repet typ zigzag. Sen gör man öglor på de här ändarna som är på, när det är så zigzag. Drar man repet igenom där också. Sen då ska det kunna bli en bår. Alternativt att man tar längre pinnar och kör igenom så.
Ja, just det. Så det blir som en sån fotbolls... som man ser på fotbollsplan när de blir hämtade. Sån där med, ja, de har ju som pinnar på sidan och sen är det tyg typ.
Ja, det är en sån bår man har att bära med. Fast det var ju bara rep då. Mm.
Ja, men det kan ju vara lärorikt.
Ja, jo, men alltså det gick. Det var inte så jävla svårt.
Fick ni bära någon med det då?
Ja, vi försökte, men den vi skulle bära, han var ju lite för tung. För vi hade använt pinnar. Han var lite för tung så pinnarna knäcktes ju av.
Men det är ju lärdomen då. Då vet vi ju till nästa gång hur vi ska göra.
Jo, men precis. Det är ju bra att kunna. Och veta i alla fall att man kan göra sånt om det händer någonting. Och det är ju viktigt att ha med sig rep också när man är ute.
Ja, och det är ju inte bara till att göra bår. Det kan ju vara bra liksom till 100 andra saker också. När man är ute på vandring eller liksom med nödställt. Ett rep är alltid bra att ha.
Ja, men för varje vildmarkstur man är på med motståndsrörelsen så lär man sig något nytt som man aldrig har tänkt på innan. Och få något nytt objekt som man kan vara bra med. Antingen rep eller med vad som helst.
Ja, men det är
skitbra. Det är väldigt lärorikt också att vara ute så.
Och skönt att vara ute i naturen också.
Ja, det kan man tycka.
Det tyckte inte du.
Alltså jag har väl inga problem med det egentligen, men det är att det är så jävla mycket äckligt kryp och så här små knott och skit.
Knott?
Ja, nu är det mer på sommaren då, men inte nu på vintern. Men...
jag tänkte, vad fan, knott nu i januari?
Ja, men vi kanske var i Afrika och gick det, vet inte du.
Det lät ju inte som så.
Nej. Nej, men det är uppfriskande och det är bra för att vara ute i naturen, så jo, det tycker jag faktiskt.
Var det snö?
Nej, det var det inte. Det hade ju hunnit smälta bort snön.
Ja, fick ni lära er något mer?
Nej, det var ju det praktiska momentet vi hade då. Tanken var ju att vi skulle öva på orientering då.
Känner du dig nöjd med vildmarksturen i nästet?
Ja, den var uppskattad av alla som deltog.
Det är bra.
Mm. Det kommer väl en mer utförlig artikel om det snart.
Då får vi hålla utkik på det.
Mm. Jo, men det får vi göra.
Sen Robert, har du vaccinerat dig? Du var ju på demonstration.
Ja, men nu var det faktiskt en demonstration mot vaccinpass, Linus. Inte mot vaccin.
Nej, jag vet. Så jag skojar till. Nej.
Ja, men jag skojar också. Ja. Jag tror fan vi demonstrerade mot vaccin också. Lite i alla fall.
Lite så är det ju.
Lite så är det.
Jag tror inte många där har tagit vaccin, tror jag inte.
Nej. Alltså,
som jag lärt innan den här demonstrationen så var det ändå många som hade vaccinerat sig som skulle delta. Men det var just då.
Jo, men parollen var ju främst emot vaccinpass ju. Ja. Så det var ju även många som hade vaccinerat sig som var deltagare. Det var mycket så här, sjukhuspersonal och sånt på plats ju. Så de intervjuade väl även en sjuksköterska, tror jag. Och de är ju många gånger har de ju blivit tvingade att vaccinera sig i sitt arbete. Alltså absolut. Med grupptryck och sådär.
Men Ni gick under motståndsrörelsens flagga och det var ju för nordiska arbetare mot korrupta politiker. Nej till vaccinpass gick ju ni under.
Men det var ju typ lite som en förlängning på tidigare aktioner som man utförde då efter att Danmark hade infört lagstiftning att alla liksom som arbetade skulle vaccinera sig.
Ja, den här banderollen som ni hade, den har vi ju sett både i Hedemora och lite överallt annars också på torg. Ja, när de har gjort torgaktioner och sånt. Men jag tycker banderollen, den syndes verkligen överallt under gårdagen.
Samtidigt, vi var ju de enda som hade en tryckt banderoll. Sen var det ju mest hemmaritade plakat och sånt där. Så bara gjorde ju att liksom det blev väldigt proffsigt.
Jo, men vi är ju proffs i motståndsrörelsen.
Ja, men alltså det var ju lite så här kritiska röster som höjdes mot arrangemanget så att det liksom, det var, när det är så mycket folk så det blir liksom inte uppstyrt på något sätt. Så när vi försökte göra vår grej där, ställa upp oss lite snyggt i tåget liksom, så bara kom det ju folk från höger och vänster och passerade genom vårt tåg och liksom strukturen följer den lite. Men ändå så blir det ju jävligt snyggt, trots allt, måste jag säga.
Ja. Jo, alltså, man märkte ju en jävla skillnad på när vi har demonstrationer själva och jämfört med den här. Alltså, här var det ju folk typ huller och buller. Det var ingenting ordnat alls i tåget, vill jag säga.
Hur många skulle ni uppskatta var på demonstrationen?
Ja, jag var ju så här pessimist först så att jag bara, det är ju fan inte mer än 3000 pass eller något. Men sen när man såg bilder efter liksom, för vi... Där vi stod med banderoller så såg man liksom inte ner på själva torget i mitten. Och sen i och med att man inte stod på någon högpunkt och sådär så fick man ingen bra överblick. Men när man har sett bilder sen då tagna från en högre punkt så var det betydligt, betydligt fler. Och jag skulle väl absolut hålla med om de siffrorna som har cirkulerat mellan 9 och 10 000 alltså.
Ja, alltså det var ju mycket folk på plats och sen när jag kollade på livestreamen, den var lite hackig emellanåt, men mestadels så funkade det faktiskt jättebra med livestreamen och det var jäkligt mycket folk nere på själva plattan där nere. Och det kan mycket väl ha varit uppe mot 9000 sammanlagt.
Ja, jag vet inte, det var ju 9000 var ju vad Expressen hade skrivit. Och sen var det väl någon som hade skrivit att det och sin tur hade varit uppgifter från polisen. Och jag tror ju liksom inte att Expressen hade lyft fram någonting som var osann.
Nej, och de är kritiska. De har ju inte rapporterat jättemycket om den här demonstrationen heller.
Nej, så jag menar i Expressens... Alltså det ligger ju i deras intresse att skriva ner antalet så mycket som möjligt, för hur som hur så är detta vad heter det, demonstration mot systemet och Expressen är ju en del av systemet.
Så är det ju absolut. Men jag, vad tyckte ni om talen?
Som var... Jag ska ärligt säga att jag hörde inte ett enda tal, alltså det var så sål där man stod så man hörde typ ingenting. Däremot så såg jag ju en stream där man hörde talet väldigt bra, så den ska jag kika igenom någon dag, tänkte jag.
Jag har inte hört talen faktiskt.
Jag hörde ju talen då som kollade på livestream och det var ju att det var lite som Simon Lindberg sa att de får det ju liksom till att låta som att det är en kommunistisk grej, alltså att det här är typ, det här är ju demokrati, alltså covidpass är demokrati liksom, det är ju det här systemet som vi har nu, det är ju, de vill ju ha vaccinpass och det är ingen kommunist, det där är vanlig demokrati, liberal demokrati. Och jag tyckte han, det var mycket, många tal som var snarlika hela tiden. Det var inget så här kanske han med, det var en med tofs som sa så här lite kritiska ord om staten generellt, men resten var ju mer som att vi måste stoppa vaccinpasset och sådär och till folkets jubel. Men det var inget så här, inte mycket kritiskt till staten i övrigt.
Nej, men om de påtalar att dagens system är ett kommunistiskt system, så jag menar, vad skiljer egentligen en liberal demokrati mot kommunism?
Jo, byter du
ordet demokrati mot demokratur, som det egentligen är då, där man tror att man har fria val. Alltså det är ju liksom en förtäckt kommunism. Det är det här som kulturmarxismen har lett fram till. Och kulturmarxismen är ju sprungen ur kommunism.
Jo, men samtidigt det är ju den här demokratin som vi har. Och det är ju liksom det partierna vill. Det är ju ingen som är kritisk till vaccinpass, vad jag vet. Är det typ Vänsterpartiet är väl kanske det enda som har sagt nej till vaccinpass, eller?
Det vet jag faktiskt inte. Jag brukar aldrig följa våra kära politiker vad de säger.
Nej, men jag för att jag tror det är typ att det är Vänsterpartiet som har varit negativ till covidpass. Men resten har varit liksom positiv till det här.
Jo, men hela regeringen hetsar väl på om att ha covidpass på allting.
Och det är ju skrämmande utveckling, så det är kul att se att det är så många som sluter upp och faktiskt säger nej emot det. Oavsett, nu var det ju allt ifrån liksom kristna föreningar till kommunister till allt möjligt som var där. Till nationalsocialister så att, och huliganer såg jag bilder på också.
Jo, det har väl hetsat lite i media, jag har sett att det var nazister och fotbollshuliganer.
De sa, det var ju typ nästan rubrikerna från Säpo typ att det var ett hot mot rikets säkerhet att nazister eller våldsbejakande extremister står och försöker rekrytera mitt under demonstration.
Men det var ju faktiskt en sak som var jävligt bra. Vi stod och delade flygblad till folk som passerade liksom, och alla var positiva. Jag hörde inte en enda negativ röst. Nej, alla tog ju flygblad liksom och tyckte det var skitbra att vi ställde upp och var emot vaccinpass.
Ja, för jag såg att Per Öberg filmade om flertalet gånger när han stod och delade ut flygblad. Och de kom ju bokstavligen fram och bara, jag vill ha ett, liksom när de gick förbi. Så att de där gick nog åt som smör i solsken, tror jag.
Jo då, det gjorde de absolut.
Hur många räknar ni med att det var från motståndsrörelsen på plats då? Jag har ju sett i liksom vanlig media att de beräknar upp till 300 nazister som de skrev.
Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur många det var. Jag räknar aldrig, men vi var ju en hel del i alla fall.
Jag såg det på något. Jag följde det här hände just nu, eller de live-uppdateringar och sådär. De sa att de... Det var
bra uppslutning. Det var inte den typen av deltagarantal som man typ vanligtvis ser vid våra egna demonstrationer.
Nej.
Det var det ju inte, men sen å andra sidan, och det är ju inte vår demonstration. Vi var bara där för liksom visa oss att vi stöttade det här mot vaccinpass.
Ja, ja.
Och så var vi ändå så många, så det är ju jävligt bra jobbat tycker jag.
Och i särklass de snyggaste banderollerna av alla 9000 som var där.
Men alltså någonting som verkligen slog mig, det var ju det här typ när vi stod och höll upp våra banderoller liksom. Nu hade vi inga tyruniformer och så, men liksom helt plötsligt det där vimlet då liksom bakom banderollerna, så ska jag tränga mig förbi och gå fram lite, titta upp och få till min då förskräckelse se en transvestit bara mitt i det här som står där liksom lite så här och glor. Så det var ju så här fruktansvärt mycket olika människor, och när till och med en transvestit står då Bakom våra banderoller så undrar man, visste de inte vilka vi var? Eller är det så att det är media och Säpo som liksom bara skrämmer upp allmänheten hur då farliga vi är?
Men den största frågan är, hur gick det för transvestiten?
Det jag vet inte, den bara försvann helt plötsligt, så att det kanske var någon som kastade ner den på tåget. Jag vet inte.
Nej, det vet jag faktiskt att det var ingen som gjorde det med den personen. Det är också så här lite kul, alltså, att då folk hetsar om att vi hatar så här transvestiter och sånt och är så aggressiva och slår dem såna. Men här dyker det upp då en transvestit mitt ibland oss och ingenting händer.
Nej. Och vi är inte för offensivt våld heller, utan
nej, precis. Även att folk tror det. Jag menar, frågan är ju då om den här transvestiten kände sig orolig när den upptäckte att det var 50-tal nazister runt om henne.
Henne sa du? Fan Jonas, fan skärpa till dig.
Det sa jag, va?
Ja.
Henna. Hen. Får jag använda hen då?
Nej, hen använder du inte.
Han då?
Jag brukar säga den liksom. Då är man ju neutral, Jonas.
Ja, det var miss av mig. Får jag skämmas?
Jaha.
Ja.
Jag såg en rolig bild på han. Det var ju en komiker som, en känd komiker som höll ett tal. Peter, heter han Peter Wahlberg?
Vad är det? Ja, det gör han.
Ja, han höll ju ett tal. Och sen så intervjuades han efter. Och han intervjuades precis under eran banderoll också. Så det står motståndsrörelsen.se över hans huvud.
Jasså.
Ja.
Men det är ju bra.
Ja.
Kommer ju folk tro att han är med oss?
Ja. För han står precis under er och har intervjun.
Det är så man tvångsrekryterar. Nu blir det ju guilt by association.
Ja,
hela hans karriär kommer rasa. Han kommer bli tvungen att gå med oss. För ingen annan kommer vilja röra han. Han kommer ha beröringskrik. Vi kommer vara hans enda vänner.
Det verkar ändå. Nu har ju ni berättat, eller ni kanske har krossat det jag tänkte säga nu när ni sa att det fanns en transvestit där. Men det verkade ju som att de tidigare demonstrationerna, då har det varit mer en hippie-rörelse. Och det har varit lite flower power och riktigt flummänniskor. Här kändes det som det var mer vanligt folk. Har jag rätt i det, eller?
Som sagt, det var ju fruktansvärt blandat. Alltså man såg ju verkligen hippisar och flummänniskor på platsen. Men samtidigt så såg man ju alltså vanliga familjer med barnvagnar. Och de här sjuksköterskeupproret eller vad de heter var ju också där liksom. Och, alltså, så det var ju folk från typ totalt olika delar av samhället. Om man säger.
Ja.
Så vet jag inte om man kan sätta några procentsatser liksom. Men,
nej, men
det var ju.
Den känslan jag fick var ju att det var faktiskt liksom vanliga svenssons. Alltså det var inget märkvärdigt, utan det var inga så här som stack ut när jag kollade, utan det kändes som det var mer vanliga arbetande svenskar. Så.
Jo, men det är den uppfattningen jag fick också, att det var väldigt mycket vanliga personer.
Ja.
Men sen var ju åldersspannet också. Det var ju allt från gamla tante och gubbar till liksom ungdomar i tonåren, alltså, och allt däremellan då.
Mm.
Och hundar.
Mm.
Nej, men jag tycker det var ett riktigt bra initiativ och bra uppslutning från oss också, från nästet och sådär.
Jo, det var ju kul att få demonstrera lite igen.
Det var det är abstinens lite sådär som.
Jo, fast alltså, det var ju inte alls jämförbart med våra egna demonstrationer.
Nej, det är ju absolut inte i närheten.
Men jag blev nästan lite besviken faktiskt.
Jag såg dig på livestreamen flera gånger, Jonas.
Ja, vad gjorde jag då?
Du bara gick till det stället som du skulle.
Ja.
Så du gjorde inget dumt.
Nej. Jo, men jag var med. Jag stod och höll en banderoll. Så jag var med några gånger.
Gjorde du det hela tiden?
Ja, på samlingsplatsen gjorde jag det. Och sen upp under själva marschen.
Ja, okej. Ja, men jag såg ditt ansikte komma och åkte förbi kameran.
Såg du mitt fula tryne?
Nej, fula tryne.
Men jag tycker, alltså typ på tal om att det var lugnt och så. Det var väl egentligen bara när man gick ner i tunnelbanan och man såg typ två civilklädda poliser med så här öronsnäckor stod och försökte typ smälta in i omgivningen som man typ, då tänkte man att nu jävlar, nu är det på gång. Och sen började ju pratas lite om rödingar på plats och sådär och liksom. Men sen efter ett tag där vet så fortsatte det vara lugnt och sen bara var det liksom.
Jo, men alltså, det var ju inget sånt överhuvudtaget, alltså det var ju helt lugnt hela tiden tycker jag.
Ja, det var ju inga rapporter om att det skulle ha varit stökigt någon gång, varken dit eller efter eller under. Det var ju jättefredligt.
Jo, men det var ju jättefredligt. Det var ju inget.
Sen samtidigt nu då så där, vår deltagande på den här demonstrationen bevisar ju att vi använde bara våld i defensivt syfte. Här blev vi ju inte angripna. Här förekom ju inget våld liksom.
Mm.
Nej. Alltså. Och jag tror att det finns inte en människa i världen som tror att. Eller ingen normal Svensson tror ju att vi går och slår ner folk en lördag i Vetlanda utanför ICA till exempel. Det är ingen som tror det som är normal. I så fall är det.
Nej, men samtidigt så liksom kolla på den här nya dokumentären de släppte. Där bland annat Mosen sa, så är väl det stora fokuset i den. Där de visar bilder från Finland och exempelvis när det är en som går och sparkar ner den där knarkan.
Ja.
Alltså senare dog av överdos eller var på sjukhus och så fick de skulden. I den dokumentären så lyfter de ju fram oss som en våldsam och offensivt våldsam organisation hela tiden. De säger ju att vi har skaffat massa automatvapen och grejer liksom och sådana här. Så att, det är ju inte helt otroligt att det finns många svenskar som sitter hemma i stugorna och tror att vi är värsta terrororganisationen.
Nej,
det är ju den informationen de får så länge de inte själva söker information på exempelvis våra hemsidor eller
YouTube-klipp
och sånt.
Eller,
ja, precis.
Så att, men det är ju lite så att alltså den dokumentären, om vi ska gå in på det lite kort. Alltså, man vet ju att det är smutskastningskampanj. Men jag tyckte det var lite. Kommer ni ihåg den här dokumentären som gjordes i Norge, Raskrigarna eller vad den hette?
Mm.
Den var ju bra mycket mer nyanserad än den här. Den här fick de ju och ville smeta in oss ihop med han i Nya Zeeland och Breivik och grejer. Och liksom som att alla var kompisar. Alla tyckte verkligen likadant liksom.
Alltså, ja, men så klumpar de ihop oss med typ så här pedofiler som Paludan och såna här grejer.
Ja, det är ju helt. Och det, jag tyckte det var så jävla magstarkt. Vet. Och sen vet man ju att det är så. Men jag hade lite mer. Jag hade faktiskt lite högre förväntningar på han Evertsen heter han va?
Ja, det gör han va? Henrik.
Ja. Och, för jag trodde den skulle vara mer nyanserad än vad den var. Jag tyckte det var riktigt vidrigt att se det. Jag känner inte igen mig i bilden i alla fall på hur vi är. Och så agerar inte vi och så är inte vi som de försökte utmåla oss till.
Nej, men det tror jag också. Typ som man såg Simon Lindberg där i sista avsnittet. Han blev ju faktiskt rätt sarg på honom. Han tog upp det här med automatvapen och grejer liksom. Han säger ju det till honom att fan, det var en jävla schysst avslutning det här.
Ja.
Alltså ungefär som att här har man försökt ha ett samarbete ändå. För att man tror att man ska få en nyanserad bild av organisationen. Och så kommer de med sådana jävla falska anklagelser liksom och förstör hela den här grejen. För då inser man ju helt plötsligt att detta är ju bara fientligt.
Ja.
Mm.
Aha, har ni något mer att säga om demonstrationen mot covidpass?
Ja, alltså. Det var ju kul, var det ju. Sen har jag ju fått bilder som aldrig kommer släppa från min näthinna. Bland annat någon hippie från Timme som gick förbi. Väldigt lättklädd i kylan. väldigt urringat, med typ så här glitter över hela kroppen. Det var väldigt märklig grej.
Transvestiten lät ju faktiskt lite äckligare faktiskt.
Ja, fast den kändes fan ändå normalare än det här glitterbubblan som gick förbi. Alltså, nej, men det var så jävla mycket sådana konstiga grejer som man verkligen, alltså vad fan sånt här, nu är vi i Stockholm liksom och där kanske det är vanligt, men sånt här har jag aldrig sett i hela mitt liv.
Så du menar att det är vanligt förekommande i Fjollträsk? Det är bara jag
vet inte, men alltså, jag tycker man har ju varit på många olika ställen i Sverige och på andra ställen i världen. Men man har ju aldrig någonsin sett en sån grej. Jag har ju varit nere i, för fan, i Key West i Florida liksom, som är typ det bögtätaste jävla stället i världen. Och har inte ens sett någon.
Vad gjorde du där, Robert?
Jag tittade på solnedgången mot Kuba. Det var jättefint där i havet ju.
Ja. Vi går till en låtpaus.
Så här skulle det inte bli liksom.
Nej, vi skojar lite. Men det, man ser ju mycket konstiga människor och så när det är 9000 samlade. Det spelar nog ingen roll om det är en båtkryssning eller fotbollsmatch. Det är ju, kommer ju alltid se någon då, det, så är det ju.
Ja, fast det är oftare i Fjolträsk då vi kommer fram till.
Ja, det här, sånt där håller vi inte på med i Småland.
Nej, det gör vi verkligen inte.
Men det är så. Med det så tycker jag att vi går till en liten låtpaus.
hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, då var jag tillbaka efter låtpausen och då ska vi gå in på segmentet nyheter. Då ska vi prata om vargar i centrala Värnamo. Det är ju du, Jonas.
Ja, precis. Och som alla vet som brukar lyssna på radion så tycker jag om vargar. Jag tycker att de ska vara exakt överallt. Och jag börjar få min vilja igenom här nu. För nu har de ju spridit sig till centrala Värnamo. Och det är glädjande nyheter tycker jag. Det är ju då
men alltså var det bara...
Va?
Ja, nu gick jag kanske händelserna i förväg. Fortsätter.
Nej, men det är ett flertal då som har rapporterat in att de har sett varg i centrala Värnamo. Det är väl inte så mycket mer att säga egentligen.
Så men alltså det är typ så här, det är inga vargar då som liksom har blivit kvar där och liksom har fått en kull där eller så, utan det är bara att de har passerat då.
Ja, väldigt långt ner för att passera ändå.
Ja, men vad fan, det, vi hade ju varg som strök utanför huset bara för några veckor sedan. Ju.
Jaha, varför har du inte rapporterat det till mig?
Varför sköt du inte för då?
Men det har jag ju sagt ju, det var ju typ träffade någon och sa bara det är väl väldigt spännande att ha varg hemma vid oss, sa du. Jag är rädd om mina katter, sa jag. Och han tittade väldigt oförstående på mig.
Vad är tillbaka till nyheten där då? Vad, är det något mer som de har sagt om vargen där nere? Eller är det bara någon som har sett dem? Är det inga skador eller så rapporterar det?
Nej, det har inte hänt någonting. Det är bara rapporter om att de har sett varg i centrala Värnamo. Det är inte att vargarna ska ha gjort någonting. För de är ju så fredliga av sig, vet jag. De brukar inte göra det.
Jag tror att... tror att det inte riktigt stämmer, Jonas. Där är vi inte ens.
Nej.
Men vad heter det? Innan det blev bråk därvid så vill vi säga att det har blivit vanligare och vanligare att vargarna är här nere söderut. Och vad heter det? Vad kan det vara? Ja, det måste vara 2 år sedan kanske. Så det var ju senaste gången det var vargar hemma vid. Det var ju en nere i byn som var får. Och jag körde förbi och tyckte mig se den här vargen. Jag kan inte säga till 100% för det var ju väldigt dåligt belyst och så. Men till 99% så var det en varg. Och dagen efter så var ju hans får helt alltså... De bara var helt, vad ska man säga, typ som sådana apatiska flyktingbarn, du vet. Bara stod och dreglade typ. Så att, alltså det blir vanligare och vanligare att det är varg här nere då. Sen är ju frågan liksom, går de ner hit självmant? För de vill ju fortplanta sig och det är ju därför de blir ju utstötta från en mark då, för att de är för svaga. Och då vandrar de till nya marker för att de ska hitta en hona då och kunna fortplanta sig med. Men är det det som sker eller är det så jävligt som en del har teorier om att det är länsstyrelsen som söver ner dem och kör ner dem med helikopter och dumpar dem typ?
Eller är det jag som gör det?
Ja, eller är det Jonas som gör det?
Ja, men förra året etablerade sig ett vargrevir i Jönköpings län och det var i Mullsjö kommun hade 7 valpar bekräftats. Trots ökningen av vargar har inga bekräftade angrepp på tamdjur inträffat i Jönköpings län det senaste året. Jag vet där du sa om att de körs ner hit. Och där fick jag höra på jobbet förra veckan. Så var det en som sa det att jag är helt garanterat att det är folk som söver ner dem och har dem i bakluckan och släpper ner dem här ute i Småland. Så. Han gillade inte varg.
Då är jag har ni sett den dokumentären där, den vargkriget?
Ja. Så delar av den i Veckans brott tror jag det sändes. Fick man se. Jag har nog inte sett hela, men jag har sett delar av den i Veckans brott i alla fall.
Det är ju rätt coolt, Jonas. Där ser du vad du har emot dig. Så här terrorceller dedikerade till utrota varg.
Men jag är inte rädd. De har inte hört av sig till mig än.
De hör inte av sig. De bara gräver ner det.
Ja, då får de väl göra det. Jag kommer fortfarande tycka om vargar. Jag tycker att vargar ska vara överallt.
Har du något mer på nyheten, Jonas?
Nej, jag har väl hetsat färdigt nu om varg.
Ja, du fick din, ditt lilla hets där om varg.
Jo, men jag ville bara hetsa lite igen. Det är
vi ska inte gå in i diskussion om varg. Det får bli ett specialavsnitt i så fall.
Jo, det kan vi ha.
Men det är rätt så intressant så här, typ att vargfrågan kan ju verkligen skapa alltså, aggression mellan folk, mellan svenskar. Samtidigt som den liksom väcker ju mer aggression än att man skulle prata om invandring till exempel.
Jo, men så är det. Alltså
det är ju ganska sjukt också att varg, det här väller in 100 000 flyktingar varje år och sen blir folk mer arga för att det är en varg här nere. Då vet jag inte vem fan det är. Det är ju något riktigt fel då ju.
Alltså jag tror vi får radera några ord ur vår ordbok. Nu sa du flyktingar helt plötsligt.
Ja, men ensamkommande flyktingbarn då.
Det blir mycket blipande då.
Avsnitt. Ja, det får det bli.
Ja, det blir sån inte Hampus som är.
Men jag tycker att vi går vidare i programmet till småländsk historia.
Hej och välkomna till Småländsk historia. Idag kommer vi att titta närmare på en av de mer traumatiska och samhällsförändrande händelserna i senmedeltidens Europa och vilken påverkan detta hade på Småland. Vi kommer att titta närmare på digerdödens utbredning i Småland och på Öland och dess konsekvenser. Denna fasot som kom att greppa tag i stora delar av Orienten, Mellanöstern och även komma att drabba Europas befolkning till en sådan grad att, även om man inte kan veta säkert, estimerade till att 30-40% av den dåtida europeiska befolkningen dukade under och som skulle hålla sig kvar i Europa och dyka upp igen i större och mindre utbrott från dess början på 1300-talet fram till år 1700. Detta kommer vara en serie i två delar. Så innan vi dyker djupare in i digerdöden och dess effekt på Småland och Öland så ska vi först ta oss en titt på senmedeltidens Europa och Norden och de faktorer som gjorde att när böldpesten väl nådde Europa så var det i en redan försvagad befolkning. Detta är del 1 av 2. Medeltidens Europa hade varit på en stadig uppgång sedan medeltidens början runt årtusen. Nya jordbruksmetoder och ett mildare väder gav större avkast för jordbruket och detta ledde till befolkningsökningar och större städer. Men befolkningsökningen gjorde även att flera nya städer grundades. Detta är en utveckling vi ser även i Småland med bland annat grundandet av Kalmar år 1100. En stad som kom att bli en av Sveriges mest betydelsefulla städer fram till år 1700. Men även städer som Jönköping, Växjö, Vetlanda, Eksjö etc. växer fram mer och mer. Även om många av platserna har längre anor som handels- och knutpunkter. I takt med att städerna växer och nya städer grundas så ser vi även att nya handelsrutter öppnas och att en ny samhällsklass börjar växa fram. Där det tidigare var bönder, präst och adel så börjar nu borgarna, det vill säga innehållarna av burskap, personer med rättighet att bedriva näringsverksamhet, handel och hantverk, ofta inriktade på en särskild ort, gör ett större avstamp på den hierarkiska pyramid som kännetecknar medeltidens samhällsklasser och feodalsystemet. Den växande befolkningen skapar dock ett nytt problem för städerna, trångboddhet. Det finns en stereotypisk bild av medeltidsmänniskan som en person som mer eller mindre vältrar sig i smuts och lera och på sin höjd tvättar sig en gång om året. En föreställning som lever kvar än och speciellt inom populärkulturen. Jag är villig att satsa att du kan slå på valfri film om medeltiden och du kommer få se hårdare av människor som ger intrycket av att de har sämre hygien än förhistoriens grottmänniska. Jag vill att ni slår bort sådana tankar då den föreställningen grundar sig i en idé om renässansen som en upplysningens tid, där den smutsiga arma medeltidsmannen släpar sig från trångsynthet till upplysning. Faktum är att man även under medeltiden, även om det varierade från plats till plats, tvättade sig regelbundet, om inte dagligen. Något som allt från adel till bönder gjorde. Men trångboddhet var fortfarande ett problem i städerna och en stor anledning till detta var att alla byggnader som regel placerades inom städernas murar, vilket möjliggör en större och snabbare spridning av sjukdomar. Men sedan år 1250 så börjar något att hända. Vädret börjar att skifta och bli kallare och blötare. Och detta börjar påverka skördarna på många håll i Europa. Trots att vädret vid denna tidpunkt började slå om till det sämre så fortsatte befolkningen att växa. Fram till år 1315 då en hungersnöd börjar breda ut sig. Då kan skördarna inte längre bära upp den befolkningsökning som har skett och denna hungersnöd drabbar norra Europa i en högre utsträckning än de sydligare delarna av kontinenten. Det står ganska klart att breder inte svält och avpopulation ut sig så stagnerar befolkningstillväxten på många håll. Denna period med kallare och blötare väder brukar omnämnas den lilla istiden. Att hitta källor däremot om hungersnöden under 1300-talet som berör Småland har visat sig svårt, men utav det jag hittat som kollar närmare på hela Sverige så har den varit till synes omfattande. Och kollar man på andra håll i den nordligare delen av Europa, som i staden Ypres i Flandern, så dog 2800 personer. Cirka 10% av stadens befolkning. Samtidigt som det finns berättelser om förekommande kannibalism från olika platser. Här ska dock betonas att historiker inte är enade om eller hur sannolikt eller utbrett kannibalism var under denna period. Så var det en nedgången, svag och utsvulten befolkning som vid 1300-talets mitt stod på randen till mötet med den svarta döden. Nästa gång på Småländsk historia så ska vi följa digerdödens spridning till Småland och Öland och vi ska kolla på hur utbredd den var och hur den påverkade befolkningen på dessa platser. Men även vad som hände efter. Följ med nästa gång på Småländsk historia.
Och då vill jag tacka alla medverkare. Tacka dig Jonas för att du medverkade.
Ja, tack själv.
Och tack för att du medverkade Robert.
Ja, tack själv. Det blev ett hetsigt avsnitt där.
Ja, men jag tycker det har funkat bra även att Hampus uteblev idag.
Ja, absolut. Ja, men det var kul.
Då säger vi så. Tack för ikväll.
Tack. Hej, hej.